Då säger vi varmt välkomna till Offsides podcast avsnitt 149. Jag tänkte direkt börja på fredagen för några dagar sedan. Jag var på väg till dagis för att hämta min dotter. Det var sån här strålande dag i Göteborg. Någon årets varmaste dag hittills. Nästan t-shirt läge. Så hade jag Sveriges Radio på i mina lurar samtidigt. Och så kom rapporterna från Stockholm och Drottninggatan. Och det var förstås märklig kontrast då. Hade jag en örat och en väldigt solig och glad liten tvååring i handen. Sen var det ju en väldigt märklig eftermiddag kväll och man försökte följa med i rapporteringen och var vilsen och kanske till och med lite rädd och kände obehag. Sen går det lite längre tid på kvällen och så får jag ett sms från dig. Och du skrev, jag har det inte framför mig men mer eller mindre exakt, två mål av Per Cederqvist och två mål av Johan Oremo när Gävle och Värnamo möttes ikväll. Det skrev du där.
Ja, precis.
och det kan ju tyckas vara ett jävligt obetydligt sms helt enkelt. Men det var helt rätt sms att få, kan jag säga då. Jag ska inte överdriva. Det var inte så att man satt och skakade, men det var ju obehagligt. Och var fortfarande oklart vad som hade hänt och hur många som var skadade och döda. Men så skrev du det här om Johan Oremo och Per Cederqvist som alltså båda var tvåmålsskyttar. Mm. Och då ska man veta då att det här är ju två personer som, ska vi säga, som vi då och då internt går och skämtar om med kärlek rätt mycket. Varför gör vi det egentligen?
Ja, vi har pratat lite om Oremo och min fascination för honom och så, men det finns någonting där. Och sen så är PC då, som han kallar Cederqvist, med sin envishet att fortsätta göra mål för sitt Värnamo. Det är ju faktiskt så att han gjorde två mål i fredagskväll då, borta mot Gävle. Han gjorde två mål i premiären när de var med 4-0 Värnamo. Mm. De leder ju faktiskt Superettan nu.
Ja, och kanonstart då för ny tränaren Christian Järdler.
Mm. Och det är ju så att Cederqvist har gjort 122 mål i Superettan, vilket är rekord.
Ja, han är Superettans bästa målskytt någonsin.
Någonsin. Och ett allsens mål har han gjort.
Ja.
Det var för, tror det var för Öster 2006 kanske.
Det kan det säkert vara. Ja, han försökte väl i Öster och Djurgården tidigt också.
Walsall.
Walsall var han över också. Ja. Kan det ha varit?
Nej, det är ju faktiskt otroligt. Han är väl, fyller väl 37 eller 38 år och bara fortsätter. Och det är också intressant att man kollar. Vi ska inte fastna i Per Cederqvist.
Ja, det kan
men
vi
det
göra.
Är värt en liten utläggning. Att det är inte så att han har öst in mål en säsong och liksom gjort 25 mål. Jag tror att den bästa säsongen han någonsin gjort är 14 mål, vilket är bra.
Ofta legat mellan 10 och 15.
Exakt. Mm. Så att nu har han gjort 4 mål på 2 omgångar. Så att det kan bli så att som 38-åring, om vi nu säger att han är det, att han faktiskt slår sitt rekord. Mm. Värnamo trummar på här då, som du säger, med Gävle.
Ja, och jag tycker visst vi kan fastna i Per Cederqvist, för det var just det som var så skönt att göra när du, när du mässade det där.
Jag tror att jag la till i det smset just det här konstaterandet att de gjorde vars två mål och att det var skönt en kväll som denna.
Ja, fint ändå en kväll som denna liknande. Och precis så var det ju. Jag tänkte orimligt mycket på deras mål på lördagen sen. Alltså vilken funktion sådana där, de är ju två konstanter på något sätt. Fotbollen är ju en konstant som alltid rullar vidare och man läste många sådana texter då i, kopplat till att allsvenskan fortsatte med omgång två. Vi ska snart komma in på den här med fotbollens kraft och sådär. Men det är ju inte fotbollen i sig så mycket kanske, utan för någon annan är det någonting annat. Men två av mina så snuttefiltar kanske är Per Cederqvist och Johan Oremo. Mm. För de har varit en konstant under hela ens yrkesliv. Att saker kan hända, men då och då hänger Oremo en kasse för Gävle och PC fortsätter göra mål för Värnamo. För man söker sig ju lätt till något som känns bekant och tryggt när, man, när det känns lite oroligt allmänt.
Ja, det är ju så. För jag satt ju själv liksom, och det var ju mobilen och kollade text-tv och så. Oj, ja, Oremo gjorde två, Cederqvist två. Och så samtidigt så var ju tvn på det här SVTs ständiga live-rapportering och det var liksom flashar hela tiden vad som hände, uppdateringar och så. Och satt ju då Mats Knutsson där då, SVTs politiska kommentator.
Ja.
Och pratade om att nu imorgon, lördag morgon, så kommer Sverige vakna upp till ett helt nytt, en ny verklighet och sådär.
Ett nytt Sverige.
Ja, och på ett sätt har han ju rätt i det och så. Och på ett annat sätt så var det just det här med Oremo och PCs mål som gjorde att nej, det behöver inte riktigt vara så. Det behöver inte vara, bara vara så att det är helt nya tider nu. Så, utan det finns, som du sa, konstanter.
Ja, och det här är kanske våra konstanter. Ja. Något annat är det något helt annat som man har intresse för. Men mm. i vår lilla värld så jag har sällan uppskattat. De har gjort väldigt många mål mm. i sina karriärer. Mm. Men det här var för mig de två viktigaste. Eller fyra då, de gjorde två mål var.
Ja.
Värnamo vann med 5-2. Så tack till både Johan Oromo och till PC då. Det behövdes där.
Ni får gilla våra liv.
Ja, men där och då var det väldigt skönt.
Ja, det var det.
Ja.
En annan liten konstant, Johan, om vi ska fortsätta på detta spåret, som också den har fungerat riktigt så som Oromo och PCs mål, men det var ju förra veckan också. Du såg det här med att Karl-Erik Nilsson blir invald i UEFAs exekutiva kommitté.
Just det. Du menar att UEFAs exekutiva kommitté är också någon att hålla i handen när det blåser?
Nej, men lite den här på något sätt det sjuka konstaterandet är att det här pampfotbollen också är en konstant.
Ja, det kan man säga.
Man slutar aldrig förvånas på något sätt. Och han blev invald då med, det var ju 55 medlemsländer som får rösta. 50 röstade på Karl Erik, mm. vilket gjorde då att han var den som fick flest röster. Och nu då så, enligt uppgifter så kommer han ju dra in personligen då ungefär 100 000 euro per år då för att sitta med i den här exekutiva kommittén. Och jag lyssnade på Sportarena här då igår tror jag det var, där de hade en 10 minuter intervju då med Karl Erik strax efter att detta blev klart. Och han var ju god och glad och så som han alltid är. Mm. Och Henriksson pressade honom lite grann sådär och sa, ja men det finns ju lite andra saker här då, det här gamla pampiga UEFA med massa skandaler och korruption och sådär som givetvis FIFA har kanske fått vara ansiktet utåt för det. Men
ja, Platini
föll
rätt hårt också.
Absolut, så ställer han några frågor. Karl-Erik är ju som han är liksom, det bara rinner av honom, mm. det finns ingenting som träffar honom på något sätt. Och han pratar om liksom att det är nu den nya UEFA med Seferin då som är hans polare, som det finns också lite olika gråzoner kring. Men han säger att vi står för ny öppenhet och sådär, vi jobbar mycket på det här med transparensen och sådär i UEFA. Så tar då Henriksson upp den här saken med, ja men John Delaney då, och de som läser Offside minns ju kanske mitt reportage från i våras inför EM där jag var på Irland, och delar av texten handlar om Delaney och som är Irländska fotbollsförbundets Karl-Erik kan man säga, fast han är vd, han är inte ordförande men han är vd.
Mm.
Som är en väldigt omdiskuterad person med rätt starka korruptionsanklagelser. Alla de här journalisterna som jag träffade när jag var där på de stora erkännande, deras Simon Bank liksom. Så fort de kräver, vill ha reda på hur ekonomin ser ut inom förbundet, så ingen som får ut handlingar, ingen som får ut dokument, ingen som får, det finns noll transparens. Den här Delaney som är då Irlands Karl-Erik, han vägrar ställa upp intervjuer med de som ifrågasätter förbundet. Så det är liksom lite av en diktatur inom fotbollen där på något sätt, där han är envåldshärskare. Men så får då, för då var han bara någon dag innan, det blev så att Delaney blev invald i den här exekutiva kommittén. Så var det ju en skandal då på, eller skandal, var en stor konflikt mellan Irlands damlandslag och Delaney och förbundet, för att Irlands damlandslag kände att de blev pissade på faktiskt. Det var så att de fick byta om typ i städskrubben när de skulle spela matcher. De fick inte tillträde till det fina omklädningsrummet. De fick använda matchtröjor som P15-landslaget hade använt tidigare. Så de var ute för att strejka och Delaney skrattade nästan åt dem. Och så får då Karl-Erik lite frågor av Henriksson i det här.
Han sitter då med också i den här,
ja, och han tar ju hans rygg liksom. De är ju polare. Och han är ju polare med Seferin. Och han nämner den här Angel Maria Villalona då, som också är en jävla pump liksom. Som finns jättemånga skumma affärer. Men Karl-Erik liksom, ja men vi har städat upp det och sådär. Och de är kvar och sådär. Och de sköter, de vet vad som gäller nu med Seferin. Och så det är ju så jävla, vi sa ju det förra veckan, vi behöver ett nytt uttryck för Bagdad Bob. Men det är ju så himla mycket det. Och någonstans så blev man ju vansinnig, för att fan vad skönt det hade varit om vi haft en svensk representant i det här pampväldet som hade vågat ryta ifrån på riktigt och inte bara rätta sig in i ledet. Å andra sidan så kan man säga att det också på något sätt tryggt att det aldrig förändras.
Ja, om man vill vrida det riktigt bisarrt. Man kan inte hoppas på någon slags alla Carl Bildt, att han ägnar sig åt någon slags tyst diplomati som vi inte får reda på det.
Det är jag rätt säker på att han inte gör, Karl-Erik.
Ja, okej, han är väl ändå, det måste ju vara den mäktigaste fotbollsposten den svenska haft sen, alltså när Lennart Johansson försvann då.
Så är det ju, absolut. Alltså, och eftersom han är så himla nära oss och Seferin då, ordförande, så är det inte orimligt att han kommer få ännu mer förtroendeuppdrag på toppen i Europa.
Ja. Nej, det får väl bli upp till bevis på den här transparensen då.
Ja, det var en liten utveckling.
Ja. Du, det kom en del reaktioner på förra veckans avsnitt. Många glada sådana beröm till ditt Kapellin-sommarprat bland annat. Och särskilt formuleringen som jag kände att när någon skrev den, att den borde jag ha berömt Anders för lite mer när du sa den, att när han gjorde debut då hette hans motståndare Brescia, nu heter den Olden. Mm. Det var en snygg formulering. Mm. Men många har tyckt att det var konstigt att vi som då halkar in på tennis, och när vi pratade om den här Metallica-dokumentären och gjorde lite jämförelsen med dagens Djurgården och de gamla stötarna där. Och nu är vi inne på Lars Ulrich och hans pappa som medverkar i Some Kind of Monster.
Att så vi inte bara gav epitetet Ganja-tomte.
Ja, alltså det kan han ju vara också. Men han har ju gjort otroligt mycket mer. Och framförallt så borde vi kanske ha nämnt att han var ju framstående tennisspelare. Torben Ulrich då, som den är mycket skäggig pappa heter. Mm. Han hade långt hår, före Beatles. Jag fick bland annat ett långt mejl från tidigare DN-sportchefen Göran Lövgren som berättade att han var en bohem på planen och spelade många Davis Cup-matcher för Danmark. Och att han var känd för, även om han hade en motståndare, så var det mer som att han tävlade mot sig själv. Mm. Om han var missnöjd med spelet, så om någon frågade hur det gick, så kunde han säga att jag förlorade idag. Fast han enligt siffrorna hade vunnit då, för han var, det var bara han själv som gällde. Och så gillade han fotboll väldigt mycket. Och det fanns en final som hade spelat i danska mästerskapen sommaren 66 som drog ut på tiden, och då gick han bara rakt av tennisbanan in i klubbstugan, för att då började nämligen VM-finalen på Wembley mellan England och Västtyskland, och den ville han se istället. Och det var ju rätt val, tror jag. Den blev ju dramatisk. Mm. Han var jazzskribent för politiken och även musiker själv. Och hans pappa i sin tur hade också spelat Davis Cup för Danmark, så familjen Ulrich är den familj som gjort flest Davis Cup-matcher någonsin.
Exakt så.
Så nu har vi nämnt detta.
Ja, bra. Vi ska säga så att vi har avsnittet i samarbete med C-more. Och som alla vet så visar ju C-more alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och lyssnar man på detta idag onsdag, så är det imorgon torsdag som det är dags för final i Svenska Cupen. Östersund, IFK Norrköping. 16.00 avspark. I Allsvenskan möts bland annat Halmstad, Malmö FF, GIF Sundsvall, Häcken på söndag, och på måndag så är det Stockholmsderbyt. AIK och Hammarby möts då. Samtidigt tror jag att det är Superettan, Helsingborg, Gävle. Man går in på cmore.se för att teckna ett abonnemang.
Mm, och så är det också i samarbete med Away Day, den här digitala samåkningstjänsten från Volkswagen Sverige. Och den här nya tjänsten, den gör det ju lättare för klubbarnas fans att på ett enklare sätt ta sig till bortamatcherna i både Allsvenskan och Superettan. Och den går ut på ganska enkelt att man antingen erbjuder skjuts i sin egen bil eller ber om att få lyfta med någon annan som kör till matchen. Bra initiativ. Läs mer på awayday.se.
Ja, vi var inne här då på Hetfield, Ulrich och Djurgården, och jag var ju faktiskt ute på Hisingen i söndags för att se på Häcken och Djurgården. Började väldigt härligt, jag tog spårvagnen ut till Hisingen och hamnade på en vagn tillsammans med kanske 150 djurgårdare. Goa och glada, de trillade väl ut från centralen. Väldigt härlig stämning var det. Det var liksom kärleksfullt, lite gnabb mot Göteborg. De sjöng om att alla rensar fisk och de här klassikerna i Göteborg. Och så, och när vi körde över bron så där, över till Hisingen, så så tyckte de ändå det var lite vackert. Fan, jävla vacker stad, Tony! Hörde någon ropa. Så det var en härlig start, och det var soligt, fin kväll sådär. Man kliver in på Bravida, lite gemytlig, tyst minut för då vad som hade hänt på fredagen innan, och matchen börjar, och det var ju en jävla massa smällar i matchen.
För att fortsätta den här kanske något krystade Metallica-kopplingen, men de här Olsson, Källström, Isaksson, börjar de hitta sitt sound, tycker
ja,
du?
Ja, det är väl lite, alltså börjar de tre, båda de tre, alla de tre, var ju faktiskt bra, stabila. Källström är ju i en klass för sig, får man ju säga. Han slog ju sådär crossboll som var perfekt efter crossboll. Han slog genomskär efter genomskära. Men det fanns ju ingen där framme som kunde hantera det riktigt. Mm. Vilket man såg var lite frustrerande. Man såg på honom att han kände att det var ytterligare en bra boll jag slog där, men det var ingen som riktigt var där framme och mötte den. Ja, han visar ju med all tydlighet att han är väldigt bra fortfarande, även på konstgräs, som det är på Bravida också.
Isaksson har inte super mycket att göra, men jag såg en riktigt, riktigt bra räddning han gjorde.
Ja, det var ju matchens bästa chans, får man väl säga. Paulinho, ett skott där han dyker ner i mot stolproten. I keps. Rädda bollen.
Ja, precis. Och 90-talsluck.
Ja. Alltså, det var ju en väldigt stökig match på grund av att det var ju, nu såg vi här nyligen att Jasmin Sudic fick utgå. Korsbandsskada, hans fjärde tror jag det.
Ja, oh, fy fan.
Det är ett jävligt, ja, det är deppigt. Falsetas fick utgå ännu tidigare, borta 2 månader tror jag. Gustav Engvall låg i en kollision då med Sudic, fick utgå. Och Häcken fick ytterligare 2 skador, så Paulinho gick ner och spelade vänsterback. Typ Anna. Vilket var konstigt, för Djurgården anföll nästan ingenting på sin högerkant då. Vilket är väldigt märkligt.
Alltså. Ja, det låter konstigt.
Men det var ju en väldigt ryckig match och sådär. Och 0-0, jag vet inte, det var väl rättvist resultat. Men det var synd, det hade potential att bli en mycket trevligare match. Men det var kul, och det var min allsvenska premiär den här säsongen.
Ja, jag begick min i måndags kväll i Borås. Och såg då AIK slå Elfsborg med 2-1 och ta första segern i Borås, jag tror sedan 2002 eller något sånt där. Mm. Det var en Jonas Virmola-match, kan man väl säga. Han skulle ha gillat den matchen, det var oerhört mycket.
Ja, skulle han väl gilla Väisänen då?
Ja, Väisänen skulle han nog vilja gifta sig med, för han täckte ju skott och fläkte sig och offrade sig som en galning för AIK. Det var ingen jättevälspelad match. Det kändes konstigt att se Elfsborg som nästan, tycker jag, kanske har sin svagaste del på innermittfältet. Mm. Det är man ju inte så van vid när det gäller Elfsborg. Det har ju nästan varit för trångt där snarare genom åren. Nu har de då Simon Olsson här unge som de tror mycket på och som säkert kan bli bra, som inte hade någon jättebra match igår. Och så Alex Dyer då, som kanske undrar varför han inte får bollen så mycket. Det hade han ju mycket i Östersund. För Elfsborg spelar väldigt rakt och använder inte så mycket genom sitt mittfält. AIKs innermittfält var bättre med Tern Olsson och Ishizaki. Och Elfsborg kom inte så mycket mot AIKs det här 3-5-2 som Norling kör. Jag tror att Norling kanske under, när han fick gå från Brand där och under pausen innan han kom till AIK, gissar att han kollade rätt mycket på Italien och Juventus under Conte. Mm. Känns väldigt inspirerat av det. Och så har han de här tre där bak, och den här Nyholm var ju jätteduktig och Väisänen var bra, de var bra allihop. Inget lag såg riktigt färdigt ut. Och det ska man ju veta med AIK med, att fan, de tappade ju ändå Obasi och Fori och Isak. Det är ja, tre av de allra bästa spelarna som har fått in bra spelare, men det är rimligt att det tar ett tag för dem att hitta sitt sound också. Så inget lag så färdigt ut. Däremot var det en del som var bra individuellt, tycker jag. Jag tyckte Goitom var bra och han rörde sig ganska mycket igår och orkade mycket. Mm. Jag vet inte om det, kanske man inte såg på tv, men han vann mycket defensivt och sådär också. Plus att han låg ju bakom båda målen.
Jag kollade på matchen med Sigge, första halvlek i alla fall.
Ja.
Han var väldigt förtjust i Henrik Goitom. Mm. Han sa det, jag tror att jag är AIK, pappa.
Ja.
Det är ett nytt lag. Varenda gång vi ser en ny match så är det nytt lag.
Ja, tittar han på Giffarna MFF tisdag kväll, så kanske det blir något annat.
Så kan du.
Ja. Han var bra. Tern var ganska bra. De vann i alla fall in i mittfältskampen. Och så var backarna bra. Elfsborg var det färre som var bra. Frick var bra. Jobbig jävel att möta. Han är inte så lång som jag, ungefär 1,83 kanske. Men stenhård och störig och stark.
Du är också stenhård, Johan.
Nej, vi har inte så mycket gemensamt där. Och Lundevall var väl ganska bra offensivt också. Annars tyckte jag var ganska lågt betyg till Elfsborg. Mm. Slarvig match, men idel högdjur utanför. Mm. Staffan Lindeborg, Simon Bank, Daniel Disco Kristoffersson, Bosse Karlsson.
Jag såg det att Bosse, tjena Jonas!
Ja, det är samma sak varje gång. Så, hallå Bosse, hej Jonas! Jag var också tvungen och jag satt första halvlek, så satt jag på pressläktaren på raden längst fram, och sen så pratade jag med Simon Bank i paus, och han hade problem för att han skulle skriva blixtkrönika och hans batteri höll på att ta slut i datorn. Han hade bara 3% kvar och det fanns inget uttag där han satt. Så det bjöd jag om att byta plats då med honom. Så han fick sitta på min och jag fick sitta bredvid hans kollega Mikael Wagner. Mm. Och då skulle jag tränga mig förbi Bosse Karlsson och alla andra. Ja, flytta på här, ska Jonas fram. Jag går bra Jonas. Det får man bara ta. Han är ändå med glatt humör. Så jag blir inte alls arg.
Han gör ju inte det så subtilt heller. Han pratar ju alltid lite.
Väldigt högt.
Det är han och Jörgen Lennart som har ju lite båda det i sig. De pratar alltid en nivå högre än vad vanligtvis man gör.
Ja, jag tror inte han vet vad jag jobbar heller. Han är alltid något att skriva om, det är härligt. Så, ja. Så utanför var det trevligt. Ja, och matchen var väl okej.
Okay. Ja, sista lilla genomgången här av omgången som har varit, så det är att Kalmar missade ju ett öppet mål precis på slutet.
Ja, jag tror det var Eid som fick, apropå det vi pratade om, att när målvakten följer med upp på hörnor. att det sällan blir mål i, för det andra laget i en kontri med öppen bur. Givetvis efter förra så var det är alltid en östersupporter. Ja. Alltså de är inte flest i Sverige, men de är fan piggast på att höra av sig till oss.
Ja, de har ju verkligen, de granskar oss hela tiden.
Ja, det gillar vi ju. Ja, det får de gärna fortsätta att göra. Som då ville visa ett exempel när de minsann hade gjort så. Precis, de hade ju, och han hade ju en bra chans att lägga in en öppet mål. Smet precis utanför. Och istället då nästan i anfallet efter så kvitterar då Björn Paulsen. Och det var nog Jakob Mikkelsen glad över. Han har varit en riktigt skakig start för honom i Hammarby.
Noterade ett uttal på Mikkelsen.
Ja, vi fick ju lära oss det. Ja. Att det ska vara inte Mikkelsen utan Mikkelsen. Bara några ord om Sirius i Göteborg kanske. Jag såg andra halvlek av den. Och vi satt ju och pratade om Blåvitt innan. Och de var ganska sura. Inte på oss, men på medier generellt. Och upptaktsträffen så tog Jörgen Lennartsson och beklagade sig över att alla bara vill prata om tråkiga saker med oss, typ. Och det har varit, det var en ganska lång, lite stökig försäsong där det inte hände så mycket, om Mats Gren sa det ena och det andra. Det känns ju som att de lite medvetet eller omedvetet har försökt bygga upp lite vi mot världen attityd. Och för att vara en så pass stor klubb och ändå med ett så pass bra lag som de ändå har, så måste det vara ganska tacksamt att de kunde nästan åka upp och möta en allsvensk nykomling nästan som underdog. I Sirius hade haft den här fantastiska premiären då alla skrev om Kingsley Sarfo. Sen är det nästan upp till Sirius att nu ska de jävla vad de ska visa här nu mot lite tröga Blåvitt. Och så en risig jävla matta och inget krav som helst för Blåvitt att bjuda upp på den, utan de kan bara komma dit och kriga ner dem. Oerhört tacksam match att spela, och nu har de plötsligt fått en ganska bra start på serien. Det var lite märkligt för övrigt det här med, såg du den, det var ju ganska grinig. Om det var grinigt på Bravida var det ju rätt grinigt här på Studenternas med. Det var ju en speciell situation när just Sarfo blev då fälld av Sebastian Eriksson.
Neddragen.
Väldigt, väldigt klar varning.
Men sen blev det ju svara med
ett slag.
Ett slag, ja.
Ja, jag vet inte om det har hänt något i efterhand där, men han fick ju inte ens ett kort för det då. Nej. Det kunde nästan varit rött faktiskt. Och blev ganska grinigt därefteråt. Och Kim Bergstrand, som ju vi pratade om innan, fortsatte vara grinig efteråt och kallade Eriksson för MMA-spelare och annat. Så det känns också som en signal på att allsvenskan är igång när det blir de här lite griniga efterspelen. Gillar vi också om det är inom en viss ram.
Ja. Tillbaka till Bravida.
Ja.
Det var ju inte bara så att jag var där med Filters chefredaktör Mattias Göransson, som är lite halvkändis. Det var ju lite andra kändisar där. Jag såg att Farnruds bossa, Farnrud, var där.
Ja, Pontus. Alltså. Ja. Kul att han har blivit Farnruds brorsa. Han inte ens kan vara Pontus.
Och Rasmus Lindgrens brorsa, Kalle Lindgren, var där. Gammal Västra Frölunda-spelare. Och boysare också. Jag var också där. Men jag såg inte, men därmed så har jag förstått att Mustafa Elkabir var där för att titta på sitt gamla lag och sin brorsa.
Ottman.
Vanlig. Ja. Var där. Och det är väl så då att han helt enkelt har fått ett par dagar ledigt från sitt Antalya-spår där han då tränas av Samuel Eto'o. Är det va?
Spelande. Tränas av Samuel Eto'o?
Är inte han spelande tränare?
Ja, det trodde inte jag.
Nej. Ja, kanske var så att han inte... inte
nej, men han var nog det ett tag.
Interim, som det kallas då.
Interim, det har vi ju pratat om. Innan Moraes var där någon sväng.
Ja, eventuellt så. För något, kanske ett år sedan.
Men nu tror jag att han är anfallare och säkert en liten mini-coach ändå. Så långt kan vi sträcka oss.
I alla fall. Så...
Han spelar ihop med Kabir.
Precis så är det. Och det verkar som att då de har fått lite ledigt där. Han flyger hem till och drar sig till Hisingen och tittar på sin lillebror och på Häcken. Man ska säga det går ju bra för honom i Turkiet.
Jag faktiskt. Såg om det var senaste omgången. Ja, var ligger Antalyaspor? De ligger sexa eller något sånt där.
Ja, vi säger det.
De är med och hugger, tror jag. men det var någon match nyligen där han assisterade Eto'o till ett mål. Och Eto'o assisterade Mustafa Elkabir till ett mål. Då får man väl säga att det flyter ganska bra.
Ja, och han är ju, förutom att han då var närvarande på Bravida Arena, så är han ju ständigt närvarande i Allsvenskan.
Ja, verkligen.
Genom sina olika kanaler. Han bloggar väl för något spelbolag. Men framförallt så twittrar han ju väldigt mycket. Och det visar sig ju då att han följer inte bara Häcken med stort intresse, utan han följer ju många gamla journalister som har intervjuat honom och som har skrivit om honom och rättar dem om de har fel.
Ja, det var just Disco som spekulerade någon gång att Örebro var intresserad av El Kabir. Då högg han ju direkt ner från Antalya.
Med all respekt.
Med all respekt, Örebro.
Ja. Ja, han,
Joakim Geigert tror jag, verkar han ha en bra kemi med.
Ja. Och inför, var det denna säsongen eller förra säsongen? Inför, på försäsongen så hade väl Häcken någon slags Cooper-test.
Ja, det var nu bara några månader sedan. Ja.
Där han då är väldigt förvånad att inte Aboubakari vann.
Ja, Nasir Mohammed tror jag.
Nasir Mohammed var det kanske.
Ja, han var först, vem tror ni vinner, skrev Häcken så här. Ja. Nasir och lätt, och sen var han helt chockad över. Så att vi upprörd nere i Antalya.
Ja, just det.
Men att ett så välbetalt proffs som inte behöver bry sig ett skit om vare sig Häcken eller Allsvenskan sitter och intresserar sig för Häckens Cooper-test är ju underbart. Ja. Han gjorde ju rätt mycket avtryck under sin tid här också. Han var ju något av ett fynd när Mjällby väl plockade honom 2010 och sen gjorde han några säsonger i Häcken också. Förutom att han var bra så hade han ju en vass tunga. Han var ju tacksam för reportrar att ställa sig vid efter matchen. Han hade någon legendarisk sågning av Helsingborg bland annat. Det är inte bara laget utan staden.
Ja, just det. Och Mattias Lindström var lite ledsen.
Han höll med om allt, Mattias Lindström. Att ja, vi är jävligt dåliga och vi är jävligt jobbiga. Men ja, var du tvungen att ge dig på Helsingborg som stad? Den är ju så vacker.
Ja, just det.
Så, ja. Och massor sånt. Så var han ju lite... Han var svår att ringa in för att han satte sig ju lite problem för att han hade så hett temperament och kunde kanske göra en del fula saker och ilskna till. Men så hade han ju ett väldigt stort hjärta. Det var ju väldigt fint det här.
Liseberg.
Liseberg, ja, när han bara... Han gillade, precis som jag för övrigt, inte så mycket åka de här ridesen utan hellre stå och banka grodor och olika precisionslekar. Och så var han så duktig på det så han vann ofta de här stjärnvinsterna. Så han hade då efter ett tag väldigt mycket nallar och gosedjur och sånt. Och då åkte han väl upp på eget initiativ och gav dem till barnsjukhus. Va?
Ja.
Och det är inte så många som hade gjort. Och jag vet att Gerhardsson, som han ju, det twittrade han också om när Gerhardsson lämnar, att satt han också nere i Turkiet tror jag och skrev, eller då kanske han var i Dubai eller Kina eller något, jag vet, han har varit runt lite. Men en stor hyllning till Gerhardsson om hur trolig att han var den bästa tränaren i Sverige och bästa han har haft och sådär. Och Gerhardsson vet jag fick jobba ganska mycket med Kabir. Han älskade nog honom men var också ganska krävande att ha Kabir i laget. Att det kunde halvspåra ur ibland på internmatcher och så. Men att han hade det här goda hjärtat då. Men Gerhardsson hade ju en lite speciell stil. Att han låg väldigt nära sina spelare. Det ville ju inte en del tränare göra. Men Gerhardsson kunde bjuda hem spelare för enskilda samtal hemma i sin lägenhet och sitta där lite utanför fotbollen och bara prata om både fotbollen och livet, tror jag.
Och LP-plattor.
Ja, han antydde när jag träffade dem senast att El Kabir kanske har varit där och fingrat på vinylen en del. Så, men de två kommer varandra väldigt nära. Och att han då fortsätter bry sig om, nu har han ju sin brorsa visserligen här, men ändå... Han bryr sig också, han liksom spekulerar, ska vi börja kalla IFK Norrköping för ett topplag nu? Men det är inte så många som hade gjort det. Och man älskar ju framförallt när utländska spelare som inte har någon anledning riktigt att knyta an till allsvenskan dels sätter sånt avtryck, men vad fortsätter att bry sig om vår lilla serie så. Därför saknar man Kabir jävligt mycket. Jag hoppas att han någon gång spelar i allsvenskan igen.
Vad har vi? Några fler sådana som är i samma kategori som El Kabir, som har verkligen tagit allsvenskan till sitt hjärta. Vi såg ju Obolo som kom hem nu till Allsvenskan, premiär på Friends här förra veckan då. Som otroligt duktig på svenska.
Här är det som upplagt för mejl från Östersupporter. Det kommer vara några Österspelare som inte nämner.
Absolut.
Ja, Obolo. Alltså man kan ju sakna vissa spelare. Alla är ju inte som El Kabir. Han är ju nästan extrem så. Alltså Janne Tauer var väl lite så. Mm. Även om han var mer klubbkopplat till kanske. Jag kan ju sakna en sån som Celso Borges, att han var liksom så belevad och intelligent och att han gav lite grace till allsvenskan på något sätt. Det finns ju massor såklart och som återvänt. Alvaro Santos.
Ja, exakt. Liksom, så. Hjalmar Jonsson kan man ju säga, men det blir lite sådär när det är, om det är en islänning eller det är en norrman eller det är en dansk och sådär. Det är så lätt för dem på något sätt.
Ja, precis. Men de har ju också, Hjalmar bor väl kvar i Göteborg. Ja. Han blev ju liksom göteborgare. Speciellt med El Kabir är ju att med all respekt för Hjalmar så var El Kabir lite bättre och nådde lite bättre klubbar och spelar ju på hög nivå och fortsätter att ha det här engagemanget. Det är väl det som slår an en sträng hos den helt enkelt.
Vi Vi fick ett mejlar, Johan, från Sujay Dutt som har skrivit en hel del för oss under åren. Framförallt om du har haft med portugisisk fotboll att göra. Han är ju stor. Dels så kan han ju portugisiska och gillar hela Sydamerika och så.
Han har jobbat för UEFA, inte i exekutiva kommittén, men som skribent helt enkelt.
Absolut. Ja. Men han tipsade oss om en sak som han hade trillat över. Det var så att Zico och Claudio Gentile, och det var väl VM 82 som de tampades mot varandra.
Mm. Klassiska matchen, Brasiliens drömlag, Joga Bonito, men som då gick på pumpen mot Rossis Italien, samma väl för att han gjorde 3 mål. Men Gentile var ju den här extremt hårdföre spelaren, markeringskung, som var kanske lite ful, eller till och med mycket ful emellanåt, men väldigt svår att bli av med.
Italiens Turbo Svensson.
Ja, Jocke Björklund hade honom som idol, tror jag, när han var liten, vilket var lite udda då, men också kanske skvallrade lite om vad Björklund hade bra självkännedom.
Ja, just det.
Så, ja, han tog hand om Zico hårt i den matchen.
Ja, och det pratades ju ofta om det här Brasilien som spelar så underbar, fantastisk fotboll som inte fick vinna och sådär. De vackra förlorarna. Så.
Yes.
Men nu då så har Zico fått sin revansch då, tipsade Sujay Dutt oss om. Och det var så att Zico ställde upp i, i italienska Let's Dance. Ja. Och där var också då Gentile.
Ja, de var med båda två.
Zico dansar samba, Gentile dansar tango. Och Zico fick 10 poäng av domarna.
Ja, han dansade skiten nu, Gentile.
Mm. Och det blev lite rubriker. Ja, där fick han äntligen sin revansch.
Sujay då, som tipsade oss om det här, skickade med en länk till Rai. Man kunde se klippet när de dansade båda två. Det var ju väldigt dramaturgiskt upplagt av italienarna att det just skulle vara så att duell mellan de här två, såklart. Mm. Och de spelade rätt mycket på det. Gentile kom ut först, dansade tango, helt okej vad jag kunde se. Men Zico lite mer vild i sin dansstil. Då stod Gentile vid sidan av och betraktade hans dans, och då gjorde Zico små utfall mot Gentile. Så han spelade ju med rätt mycket dramaturgin.
Vi pratade om det här bråket på Ölandsbron förra veckan mellan Rydström och Henrik Larsson. Det var kul om de två hade varit med i Let's Dance. Produktionsgänget hade tagit in de två som en liten, sådär, en liten fight mellan de här två.
Jag kan se mer otroliga saker hända. Faktiskt, man vet aldrig.
Ja. Ja, men det var ju så, och då tänker man, hur ska man ta det här vidare? Och revansch är ju tacksamt i idrotten. Det är ju hela tiden en drivkraft för de flesta. Det kan vara att man har förlorat en enskild final och så möts man året efter i final och så ska man ta revansch där. Det kan vara att man har blivit petad av en tränare och man ska bevisa något. Det kan vara att man, som Jasmin Sudic fall, det är en typ av revansch för att komma tillbaka. Man ska jävla i det besegra de här alla oddsen som är emot en och så. Så det finns ju hela tiden inbakat, och vi har ju pratat om detta hur många gånger som helst.
Men revanschelementet är ju fundamentalt för all tävlingsidrott, kan
precis,
man säga, nästan.
Precis.
Och man anspelar gärna på det. Tränare använder sig av det, supportrar använder sig av det. Revanschens år kan det vara, om man har haft en dålig säsong innan. Och så är det alla de här personliga revanscherna då. Det finns ju hela tiden. Igår talade man om, när jag var i Borås då, att han längtat efter att få ta revansch i Borås för AIK eftersom de aldrig vinner där, och då fick de det till slut. Och vi såg ju i, var det i söndags, den enda golftävlingen vi brukar se varje år, nämligen US Masters, så var det ju verkligen revanschvinkeln när Sergio Garcia vann. Jag vet inte exakt hur många major han hade ställt upp i, 72 eller något sånt där. Aldrig vunnit då, varit 2-4 gånger tror jag. Börjar nästan bli lite hånad för att han aldrig riktigt når ända fram. Anses vika ner sig när det väl gäller. Vart med många gånger och huggt. Det var liksom upplagt för att det skulle hända igen då. Han hade en 2-slagsledning tror jag, och sen började han spela skakigt och tappade några slag, och plötsligt var han 2 slag efter Justin Rose. Då var det kanske på 11 eller 12 eller något. Så kommer han tillbaka, vinner i särspel.
Seve Ballesteros låg i himlen.
Ja, det var det många som trodde att han gjorde. Han skulle ha fyllt 60 år den dagen och var väl något av Garcias mentor, tror jag. Så det var väl en sån klassisk revanschvinkel. De sker ju hela tiden.
Så var det. Och vi hade ju en text om Mourinho 2015, när började du och jag var pappalediga, som handlade om Mourinhos drivkraft var också en revansch mot det här där han blev nekad chansen eller möjligheten att bli Barcelonas stora man. Han fick lämna dem, och sen så har, menade då Wilson i någon slags tesdrivande argument, att allt han gjort efter att ha handlat om att motbevisa de här Laporta eller vem det nu var som tog beslutet om att han skulle få chansen.
Cruyff till och med var inne och kanske lade in ett veto.
Ja, precis.
Han fick väl sin ultimata revansch när han slog ut Barca med Inter där kanske, till exempel. Han har säkert haft många sådana triggers. Det känns som Mourinho gärna använder sig av sådana. Men det har väl varit en revanschbegär. Och jag såg en dokumentär som heter Four Falls of Buffalo. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Det har inte jag heller.
Nej.
Men jag tror den ligger på YouTube.
Jag vet vad den handlar om.
Ja, mm. Den handlar ju då... Ja, då kan du säga vad den handlar om.
Ja, det handlar ju om O.J. Simpsons gamla lag. Buffalo som ju nådde, Buffalo Bills som nådde väl 4 raka Super Bowl på början av 90-talet.
90 till 93 tror Precis. Jag. Så blev de alltså näst bäst 4 gånger i rad.
Ja, det var ju det som var grejen då. Den finns väl på YouTube om man vill kolla på.
Ja, det är en ESPN-dokumentär, sån här 3430. Bara läst om den och blivit sugen men inte riktigt hittat tiden. Varför jag drog upp den där var ju för att, och det är lite regissörens, vars namn jag tappar nu. Han driver också en tes där kan man säga, för de blev ju då verkligen förlorarlaget. Det här var ju alltså några som då inte fick sin revansch. Och han menar då regissören att, precis som vi var inne på, att idrotten kräver hela tiden att folk tar revansch. Mm. Att det är det man vill se. Och att han menar då att det är kanske ett visst hyckleri ibland. Att vi säger till våra barn eller våra knattar som vi tränar eller vad det nu kan vara, att vinna är inte det viktigaste. Men i slutändan så kommer vi som publik, apropå hyckleriet, alltid kräva att någon vinner. Man kan få sympati för en förlorare, men om man bara fortsätter förlora och förlora så kan man börja håna den personen eller laget istället, uppbyggt på att någon gång måste den få sin revansch. Så tror jag det var i Garcias fall, för då blev det ju då när han vann nu US Masters att äntligen blev ju vinkeln på alla och alla skulle säga hur kul det var för honom. Men resultatet styr ju, hade han då inte hållit nerverna i schack och torskat med ett slag och återigen tagit en andra plats, så hade det varit fritt framför hån istället. Mm. Och så menar han då att det blev just med Buffalo Bills som... Det var ju rätt mycket loser-element inblandat där också. Jag tror i den första Super Bowl 90 så tror jag de mötte New York Giants. Det stod 2019 till Giants. Några sekunder kvar, men Buffalo Bills har chansen, Scott Norwood, att göra ett field goal och därmed vinna matchen. Men han bränner då. Mm. Och det har ju han fått leva med, ja. Kan man ju säga.
Sen var det året efter, 91. Då var det ju han, Thurman Thomas tror jag han hette, som var typ MVP det året.
Mm.
Running back. Som,
det var OJ också va?
Ja, det var han ja, precis. Mm. Han dansade sig igenom.
Ja, det var ju så taktiskt intressant i dokumentären som inte handlar så mycket om amerikansk fotbollen, men alltså hur man kan använda sig av olika taktiker. Mm. Att han var ju värdelös i Buffalo när de inte spelade ett running game, och sen när de började göra det istället så blev han stjärna.
Precis. Mm. Men den här då, Thomas, han var liksom lagets stora stjärna, och så var det plötsligt så hittade han sin hjälm. Det var mellan då någon slags avblåsning han skulle ut igen. Hittade inte han sin hjälm, han var borta. Alltså han kunde inte gå ut och spela.
Mm.
Och då menar de i efterhand liksom, det har varit en sån här jättestor grej som han varit återkomma. Han bara hittat sin hjälm, så hade Buffalo vunnit.
Ja, vad ska vi säga? Messis tröja är trasig och han står vid sidan i 10 minuter.
Precis.
Och Barca förlorar mot Juventus.
Exakt.
De tvingas klara sig
utan. Så det var ju en del dråpliga grejer bakom alla de här nederlagen också.
Mm, ja, verkligen. Ken Rogers heter han, regissören, kommer jag på nu. Men han menar då att de var uppe i första finalen 90, torskar den. Och 91 när de är tillbaka så är det väldigt mycket revanschprat, att nu ska de få sin revansch. Så får de inte det, utan det blir ytterligare en sån här lite dråplig förlust. Och så räcker det nästan, man menar han, en tredje gång så är det lite fritt fram för att istället vara ganska hånfull mot det här laget som då istället blir ett losergäng. Och när de är i sin fjärde final och till och med förlorar den så behöver ingen vara snäll längre. Därav hyckleriet menar han. Egentligen menar han kanske att man borde beundra ett sånt här lag och spelare som, för, om vi nu säger att det är det handlar om, att man ska göra sitt allra yttersta och sen kanske man inte alltid vinner. Så är Buffalo Bills som förlorade 4 raka finaler nästan det ultimata exemplet på det. Och vad idrott kan handla om i ett större perspektiv. Men det klarar inte vi av då att efterleva som publik, utan då börjar vi istället håna den här förloraren, menar han. Och han jämför med Rocky-filmerna, där ju Rocky förlorar i första filmen men får publikens sympatier när han står och skriker Adrian! Mm. Honom älskar vi då. Mm. Men hade han fortsatt förlora, menar Rogers, i film 2 och film 3, om han hade fått sin revansch, då hade den filmen vill man inte se riktigt. Så, utan det kräver att han får sin revansch.
Ja, så.
Och det fick inte Buffalo Bills då. Därför är de lite intressanta i sammanhanget. Mm. Det var lite NFL-prat i Borås igår, för övrigt.
Det var det, va?
Och det blir det nästan alltid. Med tanke på, för så, visst, den växer ju, NFLs, alltså amerikansk fotboll, svenskar som intresseras för NFL, skulle jag ju tro kanske är mer idag än när Buffalo Bills var i sina finaler. Men på ett större, den är inte stor. Liksom, min farsa följer det ju inte, så att säga. Men i fotbollskretsar så är det nästan, verkar det vara den populäraste sporten nästan.
Ja.
Alltså fotbollsspelare, de diskuterar NFL hela tiden.
Ja.
Har du tänkt på det?
Ja, men du tänker det när Kim Källström kom hem nu och sådär. Han var ju otroligt besatt. Söndagarna var ju heliga för honom att kolla på det. Vi vet, Ola Torgon, det är hur många som helst som verkligen har blivit helt hooked. Jag tror att de är ett gäng i Häcken också, tror jag. Förutom då Friberg som har bott i USA där han kanske blev lite, fick lite blod och tand. Jag tror Rasmus Lindgren och de här också älskar NFL.
Mm.
Det är ju en sport, jag tror också att jag skulle kunna bli väldigt intresserad. Vi pratar ju ofta, som nu när vi pratar om Four Falls of Buffalo, så det finns ju så mycket bra journalistik runt amerikanska fotbollen.
Mm. Tala till oss då.
Ja, jag har läst hur många texter som helst och jag kan ju fortfarande inte riktigt alla reglerna. Jag vet vad det går ut på och konceptet och sådär. Men jag läser det med stor behållning, men jag tror att jag själv skulle kunna bli väldigt intresserad av det. Och jag vet inte om det är av samma anledning som Kim Källström. Jag gissar att det finns något i det taktiska elementet. Det är ju så otroligt taktisk sport. Det är ju liksom avblåsning hela tiden. Det är olika formationer, olika typer av kast och lösningar och formationer och sådär.
Och lagtänk också.
Precis. Och det är så väldigt tydligt med coacherna, hur de coachar och så. Att det kanske är någonting där som tilltalar de här, framförallt det som börjar komma mot sin, vad man säger då, ålderns höst då, fotbollsspelarna, att de bör inse sådär, fan, taktiken är liksom, det är ju det som är grejen egentligen.
Mm.
Medan när man är kanske 20 år gammal så är man inte lika.
Nej, min känsla är att det är lite yngre allsvenska gardet, eller svensk fotbollsspelargardet, de är nästan lite mer, det är
NBA.
Det är massa taktik i NBA med. Men just var det något Älvsborgsgäng där med Johan Larsson i spetsen, han spelade där, Johan Nash Larsson som han väl kallades som var väldigt NBA-frälsta. Men du kanske har någonting där. Kim Källström berättade i någon intervju att, jag tror det var Tom Brady som han gillade så mycket, att han satt och såg på NFL tillsammans med sin dotter. Dottern höll på Miami Dolphins. Det lät som att de hade fina stunder tillsammans på söndagar var det framförallt. Hur är du med revanscher? För det kan man ju, det behöver man ju inte vara sätta ett idrottsperspektiv på. Använder du dig någonting av det i ditt sätt att jobba? Liksom?
Inte så mycket yrkesmässigt. Tror jag inte så.
Det tror jag. Uh-huh. För du satt ju, det var ju, jag vet inte om det var när vi gjorde en årssammanfattning förra, så satt du så att du var missnöjd med dig själv.
Uh-huh.
Alltså inte med dig själv som människa.
Ja, det kan jag också.
Det kan du vara också säkert.
Ja,
men att du inte var så nöjd.
Sorry,
med det du hade presterat. Nej. Och då pratade du om revansch och sådär.
Ja, visst, på ett sätt så kan man säga det, men revansch, för mig så tänker jag ofta att det ska vara revansch på någon annan, inte en intern revansch.
Det finns ju fula typer av revanscher, alltså som Roy Keane och Alfinge Håland till exempel. Den är ju inte vacker. Nej, det är ju någon som har burit med sig någonting och bara på ett hjärndött sätt.
Ja, liksom, Safos revansch på Sebastian Eriksson.
Ja, det sker ju sådär
det är så,
i stunden.
Ja, där hinner man ju inte riktigt tänka efter.
Nej, Keane hade ju gått och burit på det i lång
ja,
tid.
Ja, precis.
Så där kan man ju inte riktigt skylla på stridens hetta. Liksom.
Men det finns en revansch som jag har, med programmet Vem vet mest att göra.
Jaha, vad är det?
För kanske 2-3 år sedan så anmälde jag mig. Jag kände, här har jag chanser. Det är ett program som jag tittar på ganska mycket. Det som går då på SVT.
Ja, mina föräldrars favoritprogram.
Ja.
Det hade ju varit någon fråga där nyligen om offside. Jag berättade väl det?
Ja, just det. Vad fan var nu det? Du satt ju för fan 2 dagar på jobb och brände igenom hela veckan. Vem vet mest? Samtliga
frågor. Min svärfar som sa att det var någon fråga på ett frågeprogram om offside. Så, vad var det? Jag vet inte riktigt vad det var för program. Och tog jag bara gissade att det kanske var Vem vet mest som man kanske tittade på i bakgrunden. Ja, frågan var typ fotbollsregel men också en tidskrift om samma sport. Och så rätt svar var offside. Ja, kanske kunde det vara kul för er att använda i PR eller sånt där. Ja, när var det? Ja, det går ju varje dag liksom. Ja, måndag, tisdag eller var det veckan innan?
Och så är det repris också varje dag.
Ja, precis. Så ja, jag har nog 2 dagar där jag satt scrollade som fan. Det är så jävla många frågor på ett program för att leta efter sånt här och gick bet. Så tyvärr hittade jag inte den.
Ja, nej, men det var några år sedan så kände jag att här ska jag försöka komma med. Så jag anmälde mig på deras hemsida och någon månad senare så ringde jag. Jag satt på tåget på väg ner till Skåne för jobb. Kanske på väg ner till Bjärred Andersson.
Ja, det var så nyligen ändå.
Ja, men det kanske det. Och någonstans där mellan typ Laholm och Halmstad så ringde de. Och du vet hur det är på tåget, så där lite skakigt. Ja, det känns spännande här och han kände till han som var någon slags som skulle kolla.
Hur funkar det när man anmäler sig? Man anmäler sig bara eller är det något test man gör?
Nej, det var det som han skulle göra med mig på tåget.
Live?
Live. Ja, så nu har jag 15 frågor här. Är du beredd?
Ja. Är det så det funkar?
Jag har ingen aning om det, du vet. Okej, ja, för fan, jag är beredd.
Tagga till lite.
Första frågan sådär. Maltas huvudstad. Ja, Valletta. Och sen så nästa, så bara hörde man sista ord så. Du vet, dålig täckning på mobilen.
Nej.
Ursäkta, jag hörde inte där. Tar vi nästa fråga? Och så, sen så var kanske 2-3 frågor jag fick svara på. Tyvärr så hade du bara 3 rätt av 15. Det räcker ju inte riktigt, Anders. Tyvärr, men du får gärna testa igen. Jag tyckte, fy fan. Det kändes så jävla deppigt alltså.
Fan, men du menar om du bara hade ringt när det inte varit dålig täckning, då hade du stått där vid pulpeten.
Det vet jag fan. Jag tror chanserna har varit tydligt bättre i alla fall.
Ah,
så där känner jag. Jag vill ju att de ska ringa igen, samtidigt så vågar jag inte. Om jag inte skulle komma med en gång till, så då känns det ju jobbigt för mig själv, för min egen självkänsla.
Ja, ingen annan kommer ju få reda på det. Nej. Om du inte berättar det här igen då.
Nej, jag vet.
Men du måste anmäla dig igen för att de ska ringa igen. Ringer de alla, tror du? Det är väldigt många deltagare med.
Ja,
det är många
i varje. Jag tror att man skulle skriva någon rad om sig själv.
Ja, det är också jobbigt.
Ja, då tänkte jag sådär. Jag skriver att jag chef och tar på offside, så kanske det händer någonting. Vi kanske tycker det är lite spännande.
Nej, tveksamt.
Nej, okej. Okay. Men då ringde mig.
Fan, vad synd. Jag tycker du ska göra en anmälan till för poddens skull, om inte annat. En som jag vill ha revansch på bottnar ju också i ett frågeprogram, men ett som jag faktiskt var med i. Det här vet du däremot om.
Ja.
Jag var ju med i Jeopardy då.
Jag älskar det. Hur gammal var det? Det var...
Ja, kan ha varit 22.
Ja, så det var det här någonstans tid?
Nej, det var ju det. Det var liksom den oglamorösa tiden av Jeopardy innan det avvecklades.
Det var inte Chris Härenstam då?
Adam Alsing hade tagit över som programledare för Jeopardy. Det. Det var ju lite mer klass, kändes det som, när Härenstam. Det tittar man ju alltid på. Mm. Först Lingo med Martin Örnroth och sen Jeopardy med Magnus Härenstam. Men då var det Adam Alsing.
Adam Alsing som för övrigt har tagit över Arga Snickaren.
Jaha, är han nu är han Arga Snickaren?
Jag bara såg det så här, Hänt Extra eller något sånt här ändå.
Okay.
Han tar över lite sådana program.
Ja, han har tagit över Jeopardy då. Och jag kom med och var nöjd över att ha kommit med. Jag fick då, det var en ganska så här tuff gallring. Man fick åka till och göra så analoga tester.
För jag var yngre, lyssnare. Vet alla vad Jeopardy är, tror du?
Nej, det är så kanske det är, faktiskt.
Så väldigt kort förklara, det var en rad olika ämnen. Det kunde vara sådär, Europas huvudstäder. Och så var så att det var Härenstam eller då Adam Alsing som ställde frågan.
Nej, var ju inte så det var. Utan själva klon var ju att han gav svaren och ni ställde frågorna.
Precis, så du skulle alltid svara, vad är Valletta?
Ja, precis. Maltas huvudstad, vad är Valletta? Mm. Svarar man inte med en fråga så får man fel, helt enkelt. Och så gäller det att vara först om man tävlar mot tre på de här knapparna. Ja, jag kommer i alla fall. Och man tror ju att det är liksom ganska stort när man ser i tv, så här blanka golv och det ser ganska mäktigt ut. Det är ju en riktigt kall och risig studio utanför Stockholm någonstans. Och man tävlar mot två andra. Och så var det en sån, det var en stormästare där då. För den som vinner, den som vann programmet får stå vidare tills någon annan vinner. Och han hade stått så där 7 program eller något sånt där. En riktigt dryg skåning från Lund. Börja med när vi kommer dit så slänger jag bara in i ryggsäck i ett rum där. Han säger så här, det här är min loge. Bara för han var stormästare så hade han, medan vi andra fick inte vara någonstans och vänta, så hade han en egen loge.
Var det Olof Lund?
Nej, absolut inte. Nej.
Det lät som det är min loge.
Nej, det var det inte. Jobbiga var ju då, eftersom han också var väldigt, väldigt kunnig. Så han var svår att komma åt. Och han hade också, eftersom han varit 7 gånger, jag hade väldiga problem just med de här knapparna. Jag tryckte för tidigt. För det är liksom, när de ställer frågan eller svaret då, så kan man inte trycka mitt i, utan man måste vänta på en spärr, då blir det fritt fram. Mm. Jag var väldigt tid på de här stora dunka. Jag tror till och med Adam Alsing sa till mig någon gång, så här, behöver inte ha så bråttom där, Johan. Han var kunde dem perfekt, ja, och stod och brerade så här. Han sa, vem är Desmond Tutu? Var är fotosyntes? Det gick okej, jag hade så här lite häng på honom en gång, och så kom det ett ämne då, som du sa, som var punk. Mm. Det här är ju mitt ämne, det här kan inte han, lite insnöad lundensare och sådär. Och då hade jag spelet, som man säger. Så jag får då välja svårighetsgrad, liksom 100-500, 500 är svåraste. Så jag tror jag väljer 500 och sådär, för här har jag chansen att knappa in. Och sen så märker jag den frågan, det här kan jag. Frågan var typ svenskt punkband som bland annat innehöll figurerna Hasse Hjälp och Henrik Hemsk. Och det vet jag då, där är Grisen Skriker. Lyckas trycka före. Han vet ju inte alls det här. Jag är då lite nervös och hör mig själv säga då, vad är Skriken Griser? Tyvärr fel, säger Alsing då. Vart på han då ändå är så pass, han har ingen aning, han har inte aldrig lyssnat på punk. Så här, men han fattar ju ändå vad svaret var, så han trycker då så här försmätligt så här, var det grisens skrik? Och sen var det bara ridå liksom. Men den jäveln, han var så jävla osympatisk och så svår att komma åt för att han var så kunnig också. Men jag lämnade i skam den studion. Och jag är glad att, jag ska inte säga att jag kände idag, men fler känner väl till mig idag. Att det var ingen som visste vem den tomten var. Men vänner hade ju väldigt roligt åt den här felsägningen. Det var min chans att glänsa och jag gjorde en Buffalo Bill.
Det var din.
Så honom vill jag ha revansch på.
Ja, är det någon som känner igen den här personen så är det kul om du hör av dig. Berätta hur ditt liv blev.
Ja, för all del så kan vi mötas på Ölandsbron. Vi är ju i en Champions League-vecka också. Kvartfinaler när vi kommer ut på Dymmelonsdagen, Askonsdagen. När man sätter lappar på ryggen på varandra. Så har ju två av de första mötena redan spelats, men ikväll då så är det ju bland annat Real Madrid Bayern München. Mm. Jag tänkte titta på den och höll på att säga om det är okej. För jag har noterat en liten sak som gör mig lite irriterad, ledsen, och det är att det kommer vissa allsvenska pekpinnar från hur man ska inta sitt vilken typ av fotboll som är de situationstecken rätt att följa eller att titta på eller äkta. Jag vågar påstå så mycket som att jag älskar allsvenskan, serien som jag vuxit upp med och som jag följer allra mest. Och där skulle jag inte bomma mycket på Jeopardy, om det var en kategori, kan jag säga. Men rätt ofta så ser man när man kanske istället sitter och ser någon Champions League-match och så händer något dramatiskt, så tycker upp små tweets och annat som man borde skita i, men som ändå det tar på något sätt, känner man. Att, vad är det ni tittar på nu? Liksom så här, hur kan man välja det här framför allsvenskan?
Det här ger mig ingenting.
Nej. Och jag kan bara bli så trött på det. Det var därför jag frågade lite provokativt om det var okej att jag såg på Bayern Real idag. Det kan man ju brottas med, herregud. Det behöver ju inte vara så, det är inte så enkelt. För man sannoliken så har man ju svårt för en del saker som kommer med den absoluta toppfotbollen. Det har väl den här podcasten handlat om alldeles för många gånger. Med allt ifrån vulgära biljettpriser till tveksamma ägare, länder som får arrangera mästerskap. Allt detta som man ju kan känna både trötthet och avsky mot. Men när man var liten och förälskade sig i spelet, så var det ju just spelet som man tog till sig. Först för att spela själv, men lika mycket för att titta. Och det är ganska mycket begärt att man liksom hela tiden ska leva upp till någon slags äkthetsideal. Att man ska känna lite dåligt samvete för att man kanske ändå inte riktigt kan hålla sig från att se Manchester City mot Real Madrid för att det är två vulgära klubbar eller vad det nu kan handla om. Jag är bara lite trött på de här pekpinnarna som kan komma ibland. Jag tycker inte det ena behöver utsluta det andra. Man kan ju se det som två olika saker. Jag tror också att det liksom riskerar att exkludera lite. Jag vill att liksom allsvenskan ska vara varm och alla liksom som följer den ska vara liksom inbjudande. Om jag inte är 100% i allsvenskan så anses jag inte gilla den eller bry mig om den lika mycket som någon som bara följer den. Jag menar ju att jag kan följa den 100% och lägga 50% på något annat också. Det betyder inte göra min kärlek till allsvenskan mindre genuin.
Nej, jag förstår precis vad du menar, och om jag också ska haka på ditt lite frustrationsutlägg här, så är det att det är också finns ett rätt stort drag av, ska man säga, populism i de där lite nedvärderande tweetsen eller kommentarerna om Champions League-fotbollen och sådär. Man vet om att man kommer få ryggdunkningar när man skriver en sån sak, för att allsvenskan är så stark i Sverige. Att man vet om att, perfekt, du säger det som vi alla känner liksom. Bra gjort där att du tar ställning för allsvenskan. Vi måste stå upp för den ännu mer och sådär.
Mm. Man ska ju stå upp för den.
Ja, visst, det ska man göra, men det blir lite larvigt också, att man måste känna att man ska göra det, och jag känner att det är lite bekräftelsebehov av de som gör det.
Jag intervjuade Dennis Lyxzén. Det handlade väl dels om att han var så gammal fotbollsspelare, höll till i Gärdsgårdsserien uppe i Västerbotten, men att han hade ett enormt fotbollsintresse. Och han om någon hade ju slagit rätt mycket med sig själv om vad som ansågs vara okej.
Vet alla vem Dennis Lyxzén är?
Hur unga lyssnare har vi?
Ja.
Sångare, frontfigur i Refused, International Noise Conspiracy, Invasionen och mycket andra musikprojekt också. Mm. Och väldigt vänster, uttalad socialist, skrivit en sång som heter Capitalism Stole My Virginity.
Skulle det lätt sätta Grisen skriker?
Ja, det skulle han göra. Han skulle ha roligt när någon snubblade på orden där. Mm. Men då pratade ju han mycket om att man kunde ha lite krig med sig själv där. Han fattar ju att, jag tror han tog Manchester City som exempel. Och att han vet att mycket av det som har hänt där och det som kanske klubben står för är väldigt långt ifrån hur han vill leva sitt liv annars. Med att kanske många som inte har råd att gå och titta eller att man liksom tappar förankring med sin närhet eller vad det nu kan vara. Men så sa han, ja, så är det ju. Men det är ganska, kom ändå fram till, sa han, att det är, så här, det är lite för, det är värt att ta vissa strider. Det här är inte riktigt en av dem som jag väljer att ta. Och i slutändan handlar det om att man blir lite som ett barn. Och då trumfar Sergio Agueros tunnel, eller vad det nu kan vara för fotbollsgodis som bjuds på en Champions League-kväll. De här andra grejerna, just då glömmer man bort det. Sen kan man vara kritisk ändå, men det skulle bli lite för jobbigt att leva om man alltid tänkte så. Det är i alla fall så, fast han sa ju också, ja, jag talar ju mot mig själv hela tiden. Det är väl bara så att jag gillar fotboll lite för mycket. Och så är det väl rätt mycket. Men man kan ju trösta sig med det, att om han sitter och tittar så kan man själv få göra det också kanske.
Ja.
Och cupfinalen, som ett exempel, så den är perfekt då. Nu är det en lite dum tid, 16.00.
Ja, jag såg att Peking fans protesterade högljutt med all rätt. Det är en jävla idiottid att lägga en cupfinal 16.00 en vardag. Det är visserligen skärtorsdagen, vad det nu innebär. Men ändå, alltså, det är inte schysst mot någon egentligen. Det är inte schysst mot oss som är småbarnsföräldrar och som eventuellt jobbar klockan 16.00. Det är inte schysst mot supportarna, det är inte schysst mot tv-tittarna. Nej, det är inte bra mot någon.
Man kan ju också ifrågasätta att ett lag ska hemmaplan till exempel.
Ja, det är också en jävla märklig grej. Alltså.
Förr gick det ju på neutral plan. Där har vi ju en bra grej apropå att ta revansch på sig själv. Och en gammal cupfinal som gick på Stadsparksvallen mellan AIK och Elfsborg just. Superdramatisk, tidigt 2000-tal. Lång jävla straffsparksläggning och går så långt så det nästan är slut på straffskyttar. Och Fredrik Molin i Elfsborg har sagt att jag kommer aldrig mer slå en straff i hela mitt liv. Jag har missat någon straff i någon kupp tidigare. Och Andreasson och andra står och tjatar, nu måste lägga, vi har ingen annan. Liksom, så här, nej, jag vägrar. Till slut så bara knuffar de fram honom och så går de fram och lägger upp den i krysset. Men AIK sätter också sin straff, så då blir det så här shootout-straffar, att nu måste någon som redan har lagt en straff lägga. Och innan de ens hinner prata så bara sticker Molin fram igen. De har fått upp suget, hänger in den till och sen räddar Viland och vinner. Så det var också rätt snygg revansch. Men den var ju på en neutral plan, det kan man ju också diskutera. Det var en lång, var du med i den diskussionen på Nalen med Östersund och Norrköping möttes ju i söndags. Mm. Östersund vann med 1-0. Mm. Och så möts då samma lag igen på samma plats 4 dagar senare. Det var en lång jävla diskussion om huruvida Peking kommer ligga kvar där eller inte. Hur gör de? Är det, åker de tillbaka till Norrköping eller ligger?
Ja, det var två härliga, lite ja, män i medelåldern som diskuterade detta länge och väl. Ja. Funderade fram och tillbaka, fördelarna och nackdelarna.
Man har ju flygplats i för sig.
Så ja, kan flyger man från Stockholm till Östersund och sen tar man bussen och sen ja, man är tillbaka samma kväll.
Samtidigt kan det vara skönt att ligga kvar, lugn. Och man får välja att gilla så att man bryr sig.
Kan man dra till Åre och åka lite skidor.
Nej, man får välja att gilla att någon kan bry sig så mycket om hur Norrköping väljer att göra sitt upplägg inför denna final. Men den hoppas vi också kunna se,
ja.
Såklart.
Och vi ska säga det att vi gör det här avsnittet då i samarbete med Awayday som är då den här digitala samåkningstjänsten från Volkswagen Sverige. Den nya tjänsten underlättar för klubbens fans att på ett enkelt sätt ta sig till bortamatcherna till Allsvenskan och Superettan. Och går ut på att man antingen erbjuder skjuts i sin egen bil eller ber om att få åka med någon som kör till matchen. Man läser mer om detta på awayday.se.
Ja, och så var det också avsnitt 149 då i samarbete med C-more som visar alla allsvenska matcher och superetta matcher. Och då cupfinalen som vi var inne på här nyss mellan Östersund och IFK Norrköping imorgon torsdag. Och i helgens i Allsvenskan, omgång 3, bland annat Halmstad, Malmö FF och GIF Sundsvall Häcken på söndag. Och sen på måndag är det Stockholms derby, AIK mot Hammarby. Superettan så har vi bland annat Helsingborg, Gävle. Och man går som vanligt in på cmore.se om man vill teckna ett abonnemang där. Avsnitt 149 går mot sitt slut.
Vad tar du med dig, Johan, från avsnittet?
Ja, kanske att någon är upprörd över att vi inte har nämnt Ali Dai, som ju gjorde så många landskamper för Iran. Vi har nämnt sämre gubbar med tanke på att han faktiskt är den spelare som har gjort flest landslagsmål av alla herrar, vill säga. Så vi kan nämna honom där nu, Ali Dai.
Då gör vi det. Och så ska vi alla en trevlig vecka och en
glad påsk.
Glad påsk, ja. Håll er.